Ni lyssnar på Radio Tyresö 91,4 och mitt namn är Ann Sanne Lindgren. Nu har jag kommit hem till Jennifer Norén.
Mm, stämmer.
Kul att jag får komma hit. Och vem är du har i famnen?
Det här är George Terrier Diva. Det är familjens lilla hund.
Mm. Ja, så som lyssnarna hör några konstiga ljud så är det inte du och jag som låter.
Nej, det är hunden. Är det.
Ja. Mm. Du och jag kommer prata ganska mycket om din dotter som heter Thea.
Mm.
Men vi kan börja med dig, Jennifer. Du är uppvuxen i Tyresö.
Ja.
Född här.
Yes. Uppvuxen på Bolmarvägen.
Var någonstans på Bolmarvägen?
Bolmarvägen 4. Höghusen. Det är Sinnehallen.
Just det.
Mm. Där bodde jag tills jag var 11. Sen flyttade vi till Fårdala.
Och dina föräldrar kom hit då tidigt till Tyresö?
70 flyttade de hit. Eller om det var 69 till och med.
Oj.
Mm. Så vi har bott här ganska länge.
Mm. Och var gick du i plugget?
Stimmet och Forellskolan.
Jaha, där har jag också gått.
Har du det? Ja. Ja, det är sorgligt nu när den är borta.
Ja, ja. Verkligen. Ja. Vilka lärare hade du på Stimmet och på Forellen?
Stimmet hade jag Anita och Anita. Jaha. Anita Strand och Anita Bryllof. Mm. Och sen så hade jag Madeleine von Strauss.
Okej.
Okay. Mm. Och på Forellen... De var så många.
Ja, de var så, ja, många.
De var så många.
Är det någon speciell lärare du kommer ihåg från föräldrarna?
Det var nog Olle.
Okay.
Honom minns jag nog bäst. Och ja. Bernte, jobbaläraren. Ja. Ja, det är de man kommer ihåg.
Mm. Okej. Okay. Och vad gjorde du sen då, när du hade gått klart föräldraskolan?
Då läste jag till undersköterska på Gubbängens vårdgymnasium. Och sen dess så har jag jobbat som undersköterska på olika vårdenheter.
Ja, mm. Och du har jobbat natt också ganska mycket.
Ja, 10 år har jag jobbat natt nu.
Du gör det fortfarande?
Nej, för tillfället är jag sjukskriven på grund av det som har varit med dottern.
Ja, och det är det vi ska prata om lite grann, tycker jag.
Precis.
För att vi bor grannar och vi har ju sett dig och din dotter och dina barn under många år.
Ja.
Och sen har vi inte vågat ställa så mycket frågor därför att din dotter är gammal i Thea nu.
13.
13. Ja. Och hon fick... leukemi.
Mm. 2011.
Och då var hon?
9.
Hon var 9 år.
Ja.
Hur märkte ni att hon hade fått leukemi?
Den sommaren var hon väldigt trött. Och sista veckan hade hon, innan vi fick diagnosen, så var hon väldigt febrig. Och extremt trött. Och sen började hon få ont i magen. Och en dag så kunde hon inte sträcka på sig utan hon gick och så sa hon, jag har svårt att andas mamma, sa hon, jag har svårt att andas. Och på kvällen så var det så pass illa så min kompis kom över och sa nej, nu åker vi in för någonting är ju fel. Och jag tänkte, vi kan vänta till imorgon då vårdcentralen öppnar. Och vi åkte in och fick träffa läkare och gjorde en massa undersökningar. Och dagen efter så konstaterade de då att det var leukemi. Man såg på blodproverna att det var ganska illa. Och så gjorde man ett benmärgsprov och då kunde man konstatera vilken typ av leukemi och hur det låg till. Och sen var den karusellen igång med cellgifter och massa medicinering och sjukhusbesök. Och redan efter några veckor så förstod man att hon behövde göra en stamcellstransplantation.
Vad är en stamcellstransplantation?
Förr kallade man benmärgstransplantation.
Aha, okay.
Det är samma sak. Man skördar stamceller från en annan person eller från egna stamceller och sprutar in det blodet. Så man byter egentligen ut sina egna.
Man bryter ut
de måste man för det första ta bort med alla cellgifter.
Så om man är 9 år får cellgifter, vad händer då?
Man tappar håret. Man blir ganska mager för man äter. Hon åt dåligt, hon blir väldigt dålig. Nu idag finns det bra mediciner mot illamående. Men det har ju varit mycket illamående, kräkningar, trötthet. Hon fick ett tag sprutor i benen istället för droppform. Och det gjorde att hon fick så ont i benen så hon inte kunde gå. Och till slut var det så pass illa som satt i rullstol då. För hon orkade inte gå.
Nej.
Helt enkelt.
Och vi grannar såg ju dig dra en rullstol med droppflaska.
Ja, precis. För hon hade svårt att äta. Så hon fick mat antingen via sond i näsan. Eller så fick hon det i droppform inne i blodet.
Mm. Hon kunde inte gå i skolan?
Nej, hon gick inte i skolan på ganska länge. På flera år.
På flera år?
Ja.
Och vad, alltså kunde du fortsätta arbeta?
Nej, jag var sjukskriven. Eller vårda barn.
Vårda barn?
Hela tiden.
För man får lov att liksom vara med och sköta sitt barn?
Ja, precis.
Men låg hon inne då när hon fick cellgifter?
Ja, det gjorde hon. Vi har legat inne på sjukhus väldigt, väldigt mycket. Vi har, så fort hon får en infektion så måste man åka in. Under alla behandlingar måste man åka in. Sen är det ju ständiga läkarbesök. Och Thea har haft lite otur att åka på väldigt mycket biverkningar och mycket, mycket liksom vid sidan av. Det har inte varit en enkel resa. Och det har jag förstått efteråt. För jag visste ju inte hur det brukar vara. Men alla som läser igenom hennes journal, alla läkare, säger att oj, den här tjejen har varit med om mycket.
Mm.
Så det har varit mycket sövningar med blodprov eller med benmärgsprov och olika magundersökningar. Och, ja, det har varit ganska mycket sista åren.
Men det här med att du själv är sjukvårdsutbildad, har det hjälpt dig att liksom, har du kunnat göra mer än vad andra föräldrar gör hemma och ta hand om sin dotter?
Det har jag nog kunnat gjort. För att jag kan en del. Även om jag är undersköterska så har jag ju sett och räds nog inte att ta tag i medicinering och sprutor och mycket så. Men däremot så är det också en negativ. Det är att man vet lite för mycket.
Aha.
Så att jag förstår ju när läkarna pratar vissa saker. Jag tyder ju in hur de är. Så kanske som en mamma eller pappa som inte vet. Så vet jag hur vården går till och vad de säger. Och jag förstår väldigt mycket.
Mm.
Så att, men däremot så har jag skyddat mig själv med att bara vårda. Jag har inte läst biverksförpackningarna eller någonting. Bara litat på läkarna och bara vårdat
till. För du har varit ensam dessutom.
Mm.
Och du har fler barn.
Ja, två till. Jag har Kim som fyller 24 år.
Just
och
det.
William som fyller 15. Mm.
Ja.
Mm.
Och hur har det varit liksom en hel familj?
Tufft. Tufft att finnas till hands och orka att vara mamma till alla. För när man väl inte vårdar så är man så trött. Så att, men man får göra sitt bästa. Så är det ju.
Mm.
Och de är fantastiska för de förstår. De har låtit mig vara ledsen. Kan vi pausa?
Min son säger till mig när jag sa att jag gav honom extra. Han fick frukost på sängen varje dag han var här. För att jag ville göra något extra för honom. Och så sa jag det. Nej, idag får du göra frukost själv. Ja, men det kan jag göra jämt. Men jag vill göra det här för att vara lite snäll mot dig. Titta på mig. Men mamma, du är alltid snäll.
Mm.
Och det är så där, det bara värmer hjärtat. En tonåring som jag säger sådana saker.
Du blir ledsen för du känner liksom dåligt samvete för dina andra två barn också. Att
ja.
du har inte känt att du räckt till för alla.
Nej.
Tre.
Man har inte räckt till för alla. Och man vill vara en bra vän och man ska orka. Man ska bara orka. Och till slut gör man ju inte det.
Nej. Mm. Och så länge det är akut läge så biter man ihop.
Ja, det gör man. Det gör man absolut. Mm. Jag har gråtit, jag har skrikit, jag har förbannat livet, jag har frågasatt vad har jag gjort för ont för att råka ut för allt det här.
Ja.
Och vad hon gjort för ont, för hon är världens snällaste lilla tjej som aldrig gjort en fluga för det här.
Nej. För det ska vi väl också säga till lyssnarna att nu vågar jag ställa den här frågan till dig för att jag som bor granne ser ju en glad liten tjej som ingen skulle kunna gissa har haft leukemi.
Nej. Precis. Hon är busig och pillemarisk.
Ja, och vi hade en städdag här ute. Hon var en av dem som såg till att allting...
Mm.
Var hon som var ordningsmannen här ute. Mm.
Hon har lite... lillmamma som sagt. Hon är gullig, hon har ordning och reda. Och väldigt social. Vill göra saker. Älskar livet, gör hon. Och det är det som är så himla ärligt.
Mm. Hur tog hon det här? Liksom, när man är barn och inte förstår vad som händer. Eller... Talar man om för barn vad som gäller?
Ja, gör man. Man är väldigt, väldigt ärlig.
Man är ärlig?
Ja, sen är jag nog väldigt ärlig som person. Jag har lovat mig själv att aldrig ljuga för mina barn.
Så vad säger man till sin dotter som är 9 år och får en sjukdom som alla förknippar med att man kanske inte överlever?
Ja, man kanske inte säger det rakt ut. Men däremot så förstod hon. För jag minns så väl en gång när vi var på sjukhuset och hon var dålig och så tittade hon på mig. Och så säger hon, mamma vad händer om de här medicinerna inte hjälper? Och jag säger, vad tror du själv? Det vill jag inte tänka på så.
Mm.
Så hon förstod nog att hjälper inte de här medicinerna så kan jag dö.
Mm.
Sen har vi pratat väldigt mycket döden och hon vet att hade hon inte fått sina stamceller så hade hon inte klarat sig. För det behövde hon för att kunna överleva.
Vem får man stamcellerna av?
Det tittar man först, tittar man familjärt. Man testade mig och hennes pappa och två syskon. Och sen så var ingen av oss matchade. Och då går man till det svenska Tobias-registret. Och så tittar man där. Och finns det ingen som matchar så går man ut i Europa. Och finns det ingen där så går man vidare ut i världen. Så Tia har en donator från Sydkorea.
Oj, ni fick gå så långt.
Mm. Och mycket tror jag att det blir där, därför att hennes pappa är ju från Korea. Så hon är ju halva så jag.
Ja.
Och därav, för det här handlar inte bara om att det ska matcha blod, alltså blodtypsmässigt. Utan det här är så på riktig cellnivå som det ska passa.
Det ska vara så nära som möjligt. Ja. Så inte kroppen gör sig av med det.
Nej, precis.
Mm.
Och det var... Man får ju mediciner för att inte stöta bort de nya cellerna när man får dem, de nya stamcellerna.
Mm. Hur reagerar i omgivningen? För att vi som bor grannar med dig, när det såg lite mörkt ut så vill man ju inte heller ställa frågorna. För man vet ju inte vilka frågor man säger, bara hur är läget i stort sett.
Ja. Båda delarna. Det är många som har dragit sig bort, som inte vågar.
Mm.
Men det accepterar jag, för att det är jobbigt. Det är jobbigt med sorg, det är jobbigt med ett barn som är sjukt. Men de närmsta har ställt upp jättemycket. Mm. Jag har min mamma, min brorsa med familj och sen har jag några nära vänner som har ställt upp jättemycket. Som inte har ställt något krav på mig som person, utan jag har bara fått vara ledsen, fått vara glad. Små saker som att de ringer, eller små saker, för mig är det stora saker, att man ringer och säger att det finns middag, jag kommer och hämtar dig.
Det är de små praktiska saker.
Små praktiska saker som gör att mitt liv blir lite, alltså underlättas. För det är ganska jobbigt med vardagliga saker när man är så slut. Liksom. Och komma över, de kommer hit, de kommer och fikar. Man kanske kan ta en promenad tillsammans. För mycket har ju varit att Thea var så infektionskänslig. Så vi har ju inte fått vistas i liksom offentliga miljöer.
Nej.
Eller hemma hos andra. Vi har varit väldigt mycket hemma.
Mm. Men jag tänkte på... jag kom ihåg dig som en hundtjej. Ja. Med stora hundar.
Ja. Hundar är fortfarande...
Ja, jag vet. Men du hade en väldigt liten hund jämfört med förut. Mm. För ni hade jättemycket... Eller, du har haft ett antal hundar.
Ja, rottweiler
hundar. Rottweiler, precis.
Fyra stycken.
Ja. Mm. Och det hade ni då hund när...
Ja.
När en...
Ja.
Fick ni ha hund...
Ja, vi fick ha hund, men däremot så orkade inte jag. Nej. Så att jag var tvungen att omplacera honom. Och det var också en sorg mitt i allt det här. När man ändå jobbigt så måste man omplacera en hund som man tycker så mycket om.
Just det.
Men för hans skull så var jag tvungen. För att han var 1,5 år och behövde mycket, mycket mer än vad jag kunde ge.
Ja, för du kunde inte gå ut på samma sätt och du kunde inte... Nej.
Träna honom eller... långpromenader fanns ju inte, jag orkade ju inte.
Nej, för det har varit ett stort intresse för dig, det här med hundträning.
Absolut, absolut. Tränat och tävlat med hundarna.
Och den här lilla hunden nu då, den tränar du inte med?
Nej, hon är sällskap. Hon är bara en myshund och vi går långa promenader.
Ja. Men det gjorde ingenting att man har hund, det är inte mer infektioner man får av djur när man...
Både ja och nej.
Ja.
Det är just efter stamcellstransplantationen så ska man vara väldigt försiktig.
Mm.
För genom att man nollställer hela immunförsvaret, hon hade ingen immunförsvar alls. Så när hon hade gjort den så gjorde de en hygienkontroll här hemma. Så vi var isolerade på sjukhuset.
Jaha!
För att jag ville vara hemma och inte vara isolerade där. Så att jag fick inte ha några växter i hemmet.
Nej.
De har kollat temperaturerna på vattnet. Var tvungen att ha över, nu kommer jag inte ihåg vad gradantalet var.
Nej.
Och sen hade vi en lång lista på mat till jag inte fick äta. Varav jordgubbar till exempel, för det kunde finnas jord på.
Ja, alla sådana där saker.
Alla sådana saker, för det innehåller svampsporer och det kan man bli jättesjuk av när man är infektionskänslig. Vi fick inte äta färdig mat till exempel. Läsk från såna här läskautomater, lösviktsgodis, det var inte på tal om det så mycket bakterier. Vi klarar av det, men hon klarar inte av det.
Nej.
Och sen, men hon har ju liksom nöjt sig. Hon har ju vetat vad som gäller hela tiden. Så det har aldrig varit något tjafs med henne eller bråk eller någonting. Utan det har bara varit väldigt enkelt egentligen.
Mm. Men sen kanske det också är en viss glädje. Alltså en liten hund som en sån här liten sötnos gör väl också livet lite roligare för allihopa.
Absolut.
Man behöver ju någon som inte funderar så mycket.
Nej, hon är ju bara glad. Hon är bara glad och väldigt så här, kryper nära och vill vara och mysa. Och vi skaffade ju henne när läkarna sa att det var okej att skaffa djur igen.
Jaha, okej, det gjorde ni.
Så då åkte vi och köpte henne. Och när hon är till stor glädje för hela familjen. Och min äldsta dotter då, Kim, har ju också en hund som är här ibland.
Ja.
Mm. Lilla Milo.
Så han, vilken han, sort var det?
Det är en blandras.
En blandras.
Mm. Ja. Han förgyller våran vardag rätt mycket också.
Mm. Men Jennifer, alltså jag tänkte, du har ju också, har du inte under den här perioden också renoverat här hemma och fixat på uteplatsen och grejat, ja, och fixat och donat?
Ja, men det är lite mitt komma bort. Jag gillar det.
Och göra andra saker också?
Ja, verkligen. Att få hitta saker som gör att man inte tänker på det som är jobbigt. Och det har alltid varit att pyssla. Jag gillar att måla och snickra och så. Att vi renoverade huset, det var mer för att göra en ny start för familjen.
Du renoverade det själv?
Min brors företag har hjälpt.
Aha, till. Okay. Mm. Vad heter din bror? Jobbar han i Tyresö?
Jajamensan, han heter Jocke Norén.
Mm. Och vad har han för företag då?
Söderbyggen.
Okay.
Så att han och hans företag har varit här och hjälpt mig. Och det har varit till glädje för hela familjen. För vi fick en ny start på något sätt.
Just det. Mm. Och det är ju inte fel.
Nej, och mycket började med att Thea ville ha ett nytt rum där uppe. Där det är som en stor hall, här byggde vi in ett rum så hon fick bestämma själv hur hon ville att det skulle se ut. Och det betyder nog mycket, och det satte igång det ena projektet efter det andra projektet. Och sen är vi ganska hemmakära i vår familj. Vi tycker om att vara hemma.
Ja.
Och då är det viktigt att ha trivsamt omkring sig.
Just det.
Och sen är både jag och Thea väldigt pyssliga. Vi gillar att pyssla.
Ja, ja.
Måla och hålla på med lera och virka och sådär. Så att, det är lite koppla bort. Det är lite rogivande. Ja, själsligt rogivande. Mm. Och det är ju de sakerna man behöver hitta.
Man behöver orka. Mm. Jobbar du själv nu?
Nej, jag är sjukskriven.
Du är fortfarande sjukskriven?
Jag har börjat arbetsträna nu sedan några veckor tillbaka.
Ja, för det måste vara jobbigt också att komma tillbaka. Till, liksom, man har inte jobbat på länge. Hur?
Ja, ja, plus att jag jobbar med någonting som heter palliativ hemsjukvård.
Alltså, och det är med sånt?
Vård i livets slutskede.
Är det ditt yrke?
Ja. Och det var ganska tufft att komma tillbaka till när man har en dotter som har varit så pass sjuk.
Ja, för det har jag alltid undrat. Hur klarar man ett sånt yrke?
Ja, det är krävande. Väldigt krävande, själsligt. Man ger väldigt mycket av sig själv. Och det var det som gjorde att jag inte orkade. Jag gav så mycket av mig själv och gjort det så många år. Så till slut sa själen bara stopp. Och jag gick in i det som folk säger, gå in i väggen.
Ja.
Utmattningsdepression, helt enkelt.
Och är inte det ganska vanligt när man har ett krisläge?
Jo, det är det.
Att när man har krisläge, då måste man skärpa sig. Ja. Man får inte bryta ihop.
Nej.
Och sen när saker blir lite bättre,
så bryter man ihop.
Ja, folk brukar ju ofta bli sjuka precis när semestern börjar.
Ja.
Eller, liksom, eller när man är igenom saker. Ja. Man tänker, nu borde man ju vara glad. Det är då man plötsligt får tid att känna efter.
Och jag var väl lite så att jag skulle vara så duktig att gå på heltid på en gång.
Mm.
Och det var ju jättedumt. Istället för att ta det lite lugnt.
Mm. Och nu mår Thea bra. Hon har fått lite biverkningar efter det här.
Men annars mår hon bra.
Ja, för hon har fått massa mediciner och i sitt liv nu.
Ja. Men hon går upp på Bergfotens skola. Älskar att gå i skolan.
Går hon i samma klass som hon ska gå?
Nej, hon har gått om.
Hon fick gå om lite. Hon missade skolan.
Ja, 2 år missade hon helt. Mm. Hon var inte en dag i skolan på 2 år.
Kunde ni göra någonting hemma och läsa i kapp eller?
Ja, vi läste lite i kapp. Men sen var hon så himla trött. Så hon orkade inte så mycket.
Nej.
Och sen då så har ju Thea då fått en form av hjärnskada utav allting. En lättare hjärnskada ska man säga. Så hon har lite jobbigt med nyinlärning och minnes med minnet.
Mm.
Som gör att det blir lite svårt för henne. Men hon kämpar på. Och när fröken säger att hon får göra vad hon vill, då tar hon fram matteboken. För det är det bästa hon vet. Hon tar inte fram och ritar som de flesta barn. Utan
hon tycker om matte.
Hon tycker om matte.
Mm. Mm. För när man ser henne nu så ser man ju en frisk unge.
Ja, det är hon.
Ja.
Hon är frisk i den bemärkelsen att hon kommer kunna leva ett bra liv.
Ja.
Så är det. Sen finns det alltid små saker.
Mm. Men egentligen kan man också
inga säga stora saker.
Nej, nej. Alltså, alla människor. Ingen vet ju vilka saker vi bär på.
Nej, precis.
Så att det är ju, även om hon nu har gått igenom det här och kanske har liksom, vet vad det innebär, så finns det ingenting som säger att alltså, du och jag, det kan hända vem som helst någonting imorgon.
Ja, så är det.
Ja, så man får väl liksom, livet är ju som livet är.
Ja, precis. Ja. Och det är ju det vi i familjen, jag tror att vi uppskattar små saker i livet.
Ja, har det kommit något gott utav det här tycker du?
Absolut.
Även om man skulle gärna vilja ha sånt här ogjort.
Ja, självklart. Ja. För folk som säger att det här skulle inte jag vilja ogjort för jag har lärt mig så mycket. Det säger jag skitsnack i min. För jag hade gett vad som helst för att slippa
så mycket vara
med om det här. Ja. Och för hennes skull, att hon skulle slippa det här. Ja. Och hennes syskon.
Vad är det som du tycker att man har...
Jag har ju upplevt sorg tidigt i livet och min pappa gick bort tidigt. Jag har jobbat med människor sedan jag var 18 år. Och sen de sista 10 åren då jobbat med palliativ hemsjukvård. Så visst har man lärt sig att livet är inte så snällt.
Nej.
Och att man ska njuta. Man ska inte bara längta efter om 10 år eller om 5 år. Eller när jag har den här soffan eller när jag har den här bilen så blir jag lyckligare. Man blir inte lyckligare för att man har en massa saker.
Nej.
Man blir lycklig för att man har folk i sitt liv som bryr sig. Jag kan bli lycklig av att sitta på en sten i skogen och höra fåglarna.
Just precis.
Man uppskattar det man har. Det kanske låter jätteklyschigt. Men i min värld är det verkligen inte det.
Nej.
Jag kan uppskatta att vi kan sitta med... När framförallt Kim då, som har flyttat hemifrån sitter med oss i köket. Och vi har mysigt vid middagsbordet. Att samtala med sina barn. Att man har alla sina barn. Och att vi mår bra. Familjen med min bror och min mamma. Alltså alla middagar vi har ihop. Och få sitta med vänner. Små saker. Att få sitta och virka i 2 timmar kan jag tycka är det bästa som finns. Jag behöver inte åka på lyxkryssningar för att vara lycklig.
Nej.
Jag är lycklig där och här jag är nu.
Precis.
Så jag har nog lärt mig att liksom ta dagen som den kommer och acceptera att vissa dagar är skitdagar och vissa dagar är underbara dagar.
Ja.
Men tillåta mig att vara de här, att tillåta känslor, och det försöker jag lära mina barn.
Mm. Att och det... kanske vara ärlig mot sig själv och sin omgivning.
Verkligen.
För det kan ju inte vara speciellt bra om man... För jag tänker på de människor som inte vågar titta på livet, då kanske man inte ens klarar kriser på samma sätt heller.
Nej, verkligen inte. Och att genomgå en familjekris som vi har gjort, det tar jättemycket. Men samtidigt som sagt, vi uppskattar också väldigt mycket.
Och ni har fått en bra sammanhållning.
Ja, fantastisk familj. Mina barn är det bästa jag har. Och de är fantastiska. Och de är precis som jag vill att de ska vara. De är sig själva. Jag vill inte att mina barn någonsin ska försöka tillgodose mina behov. De ska tillgodose sina egna behov. Mm. Vad de vill i livet. Inte vad jag vill att de ska bli. Mm. För de ska vara individer. De ska göra det de vill.
Mm.
Och så är jag jättenoga med att det man känner, det man tycker, det är så här.
Mm.
Man kan aldrig säga att du kan inte vara ledsen. Varför kan inte jag vara ledsen? Om det är det jag är, så är jag ju det.
Precis.
Och det tycker jag att vi har lärt oss med det här. Att vi har haft mycket roligt också.
Mm.
Alltså det har ju inte bara varit... Varför? Vi har hittat humor och allting. Tia säger till exempel, gud jag kanske ska raka av med allt hår igen. Det var ju skönt, jag slapp ju tvätta och fönare. Mm. Och så hittar man det humoristiska i det som är jobbigt.
Ja.
Och där tror jag vi har stor glädje. Vi har skämtat väldigt, väldigt mycket. För att orka så måste man skämta. Men vi har också gråtit väldigt mycket tillsammans. Ja. Jättemycket.
Det förstår man alltså.
Ja. Och där har jag varit noga med att inte gå iväg. Det är inte alltid jag vill visa att jag är ledsen. Men jag har gråtit framför mina barn och visat. Jag har talat om att det är jobbigt. Och mina barn vet varför jag är sjukskriven.
Så vi som är grannar, vi har ju liksom bara följt det här på avstånd. Vi bor inte exakt bredvid varandra. Men man vi har ju liksom känt för dig. Och varit imponerade av liksom hur du har kämpat. För du är liksom ensamstående med 3 barn har du varit.
Mm.
Och man fattar ju, det är ju svårt. Livet kan vara svårt även om man har friska barn.
Ja.
Och man är fler, alltså man är 2 vuxna.
Ja.
Så att alltså det är otroligt starkt av dig att ha fixat det här.
Mm, tack. Tack. Det har varit en tuff resa.
Ja. Och du har ju en jättegullig dotter som är...
Ja.
Alltså jag vågar ställa frågorna nu. Jag vågar inte ställa bara, frågorna förut.
Det är bara att göra. Nej, hon är skitrolig. Hon älskar att skrämma mig.
Ja.
Smyger ut. Skrämmer mig när jag står i köket och lagar mat. Eller står bakom toaletten när jag kommer ut. Och hon är väldigt busig.
Ja.
Och hon är framförallt väldigt levnadsglad.
Ja, vad kul.
Och det tycker jag är så himla härligt. Det är jättehärligt. Och även mina andra barn är det.
Ja, och sen han är prins son också.
Han heter William.
Ja, så att inte glömmer bort något av dina barn.
Nej, det får vi inte göra. Han heter William. Ja,
och kunden heter?
Diva.
Diva.
Ja. Kallas för Lilla Mys.
Jaha, okej.
Okay. Men det är för att man är mysvove.
Bra.
Och man kallas för Lilla Mys.
Ja, vad jättebra. Tack så hemskt mycket.
Tack själv.
Jag har alltså suttit och pratat med Jennifer Norén som bor på Farmarstigen kan vi också säga.
Ja.
Och mitt namn är Ann Sandin Lindgren och ni har lyssnat på Radio Tyresö 91,4.